Jättekul att ni är här och sådär. Fantastiskt. Och jag tänkte idag tala fortsätta tala. Vi har ju lyft, liksom i alla fall under de tillfällen jag har predikat här, så har vi sagt att jag ska lyfta mission. Både liksom på långt håll, utöver världen alltså, och nära. Och det är så viktigt för oss att vi alltid har det här perspektivet med mission med oss och sådär. För att annars så blir vi ju så lätt liksom en introvert rörelse som sitter och funderar över hur ska vi forma våra gudstjänster, vilken teologi är det som funkar och vad är rätt och vad är fel, och så håller man på med en massa sådana debatter, och det finns absolut ett utrymme för att prata om de här sakerna, men vi får inte glömma av att det som är vårt fokus som församling, det som är vårt fokus som kristna. Det finns ju några saker som ligger i våra DNA, och en sak är ju det här med tillbedjan. Men en annan sak är ju att vi är sända till den här världen. Det är ju liksom så att vare sig du vill det eller inte så är du en missionär. Du är ett vittne därför att du har mött Jesus, och Gud vill att andra människor ska möta Jesus genom dig. Det är liksom någonting som ligger, och det måste vi återvinna hela tiden. Och därför så jag har ställt frågan förut, men det är någonting som bara passar att ställa här i början av mötet igen. Lite grann, vilken värld som vi lever i. Jag får ju ofta liksom artiklar och grejer skickade till mig där folk frågar, vad tycker du liksom om den här debatten som är i kyrkan just nu. Vad tycker du om det här? Och då brukar jag tänka, jaha, du lever i den världen. Den värld som jag lever i är att jag satt med ett par som sitter fast i liksom droger här förra helgen. Och de behöver ett mirakel för att komma fri. De behöver ett mirakel för att komma loss ur det gänget som de sitter fast i med livet i behåll. Den värld jag vill leva i är att det var någon som skickade 1:30 i natt till mig. Ett meddelande och sa, be för mig. Min fru lämnar mig och jag är lämnad ensam här och vet inte hur jag ska överleva. Alltså, vårat fokus som kristna måste alltid vara på att ta evangeliet vidare. Du har mött Jesus, och Gud vill att människor ska möta Jesus genom dig. Och vi har sagt det här, jag har predikat det här mycket, att det här är ju inte på ett lagligt sätt, för du kan aldrig tvinga fram någon till att vittna. Utan ett vittne är ju någon som har sett och hört någonting som är viktigt för verkligheten. Alltså, du blir inte ett vittne för att du är en historieberättare. Utan du blir ett vittne därför att du har mött Jesus på djupet. Vi älskar för att han älskar oss. Alltså, det bara flödar över. Av därför att vi är så tacksamma och vi har sett evangeliet, och därför så kan man inte annat än att ge det vidare. När jag kom hem från tiden i fångenskap och sådär, så brukar folk fråga mig, kommer du ta det lugnt nu? Kommer du fortsätta predika, eller kommer du lugna ner dig liksom? Och jag bara tänkte, det är ju en helt befängd fråga. Bara för att jag har suttit i fängelse, skulle jag sluta predika evangeliet? Skulle jag liksom göra uppehåll och ta det lugnt och dra mig tillbaka? Det är absolut inte, det har aldrig varit en fråga, utan det är bara så att jag vill uppleva helande och frihet, och sen kör vi igen, va? Kommer du åka till Mellanöstern igen? Absolut. Jag ska dit i sommar. Därför att det finns någonting i evangeliet som är så starkt och så förvandlande. Och Guds kärlek är så stark att den förvandlar oss. Och därför så är det väldigt viktigt att vi lär oss att hålla olika saker i liksom i spännvidd. Därför att du har det här livet som vi kallar ett yttre liv, där vi vill ut med evangeliet och sådär. Samtidigt så gör Gud alltid ett verk i oss, där han formar oss så att våra liv kan hålla för att ta evangeliet vidare. Och när vi tänker att Gud formar oss, att Gud liksom, det vi kallar Guds fostran, så är det så lätt att vi läser Bibeln genom religiösa glasögon. Så vi tänker liksom att fostran är att Gud straffar oss. Det är att det står någon predikant och liksom talar om för dig vad du ska göra och sådär. Men det är ju inte våran uppgift som förkunnare, utan våran uppgift som förkunnare är att predika Kristus och honom som korsfäst. Det är att peka på evangeliet, lyfta upp Jesus. Sen är det så att Gud har ju liksom en plan för att forma dig. Men eftersom Gud inte är auktoritär, så formar han inte på ett auktoritärt sätt. Och jag tänkte tala lite grann om det idag. Det här är ju också en sak som många människor funderar över. Ni vet ju att jag är väldigt förtjust i att predika nåd, va? Jag predikar gärna överflödande nåd och obalanserad nåd och allt sånt här. Därför att det finns ju ingen balanserad nåd. Det finns inget balanserat evangelium. Men då tänker folk ibland, hur blir det då med min förvandling och mitt lärjungaskap? Det kommer gå väldigt bra, vet du. Jag tänkte tala lite grann om det idag. Utifrån Titus ska vi börja i kapitel 2, vers 11 till och med vers 15. Ty Guds nåd har uppenbarat till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Alltså nåd betyder ju oförtjänt välvilja. Det betyder liksom gudomlig favör som ges till dig genom Jesus Kristus. Och nåd kan du aldrig förtjäna. Jag har tyckt att det har varit så roligt ibland, för jag hör när folk pratar om favör och så tänker de sig att om jag gör rätt så får jag favör över mitt liv. Men du vet att du har redan fått all favör som du kan tänkas få över ditt liv i Jesus Kristus. Och därför så är det så att Guds nåd inte bara frälser dig, utan Guds nåd fostrar dig också. Men Guds nåd fostrar inte som människor gör, fostrar inte som samhället skulle göra. Därför att det människor gör och det samhället gör och det lagiskhet gör, det är att den fostrar dig alltid utifrån och in. Och fariseerna var ju experter på det här i Nya testamentet. De hade ju liksom inte bara Toran att förhålla sig till, lagen, utan de hade ju, för att vara riktigt säkra på att ingen skulle bryta lagen, så hade de lagt till över 600 bud till, bara för att man skulle vara säker på att ingen skulle bryta lagen. Men då säger ju Jesus till dem att ni rengör utsidan av bägaren. Det vill säga, genom ett yttre tryck och yttre fostran så kan du forma en människas beteende. Jag vet ju att när jag kommer hit till exempel till kyrkan, så finns det ju vissa saker som man inte säger. Och vissa saker som man inte gör, och man beter sig på ett speciellt sätt. Och det är väldigt lätt att bete sig som en kristen i kyrkan. Men det är ju därför att då finns det ett yttre tryck på mig som gör att jag förändras för att passa in. Men den typen av förhållningssätt kan ju aldrig forma mig inifrån och ut. Utan vad Guds nåd gör, det är att den formar mig inifrån och ut på ett sådant sätt att det håller hela vägen. Alltså jag behöver inte längre ett yttre tryck. Jag behöver inte en massa yttre inspiration och nytändningar för att gå med Gud. Därför att livet med Kristus som jag har inom mig är så pass starkt att självtrycket ifrån mitt liv med Gud är mycket starkare än det här yttre trycket. Det är ju så när man bor här uppe. Ni vet ju de flesta av er att jag är ju liksom en inbiten brynäsare. Och därför är en av de saker jag är tacksam för att det verkar bli en kort finalserie i år. Med många snygga mål och sådär. Och jag har ju liksom mött ett yttre tryck sedan jag kom hit. För att jag bara ska böja mig och sudda bort det röda ur det här liksom svarta, gula, röda så att det blir gulsvart. Men Jag har liksom ett inre tryck som är så starkt, va? Att man, ni vet, man byter inte fru och man byter inte lag i hockeyn. Det är liksom min devis, oavsett om man åker ner i Allsvenskan, som det kan gå för en del. Men du vet att det var en bizarr liknelse kanske på ett sätt, va? Men det är ju så med Guds nåd. Därför att vi är satt i ett samhälle. Vi är satt i en kultur och vi är satt i en miljö som hela tiden vill fostra oss. Och som använder yttre tryck, reklam, trender, media, vad är inne för att forma oss. Och ibland, utan att vi tänker på det, så är det som att vi kristna hakar på i den här trenden. För när vi ser att världen formar människor på det sättet, så tänker vi att vi måste också forma människor genom ett yttre tryck som är starkare. Och på något sätt bevara människor från att kunna liksom falla i synd och kunna misslyckas. Medan Gud gör precis tvärtom. Han sätter trädet med kunskap om gott och ont i lustgården just för att människan ska kunna falla. Han låter Judas, som går och tar pengar ur kassan, gå med honom under hela den här tiden. Han samtalar med människor och berättar liknelser som vi läste om förra gången jag predikade här. Och så medvetet säger han att jag berättar de här liknelserna för att de inte ska fatta. Han var inte alls intresserad av att lägga ett yttre tryck och komma med en tydlighet på det sättet. För han säger att ni söker efter i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det vill säga, du får inte liv genom att bara lyda skrifterna, utan skrifterna pekar på Jesus och det är i relation med honom som du får liv och som du formas. Och det här blir ju väldigt tydligt när vi tittar på lärjungarna. Jag kommer inte gå in något väldigt djupt i det, men jag vill ändå liksom lyfta det här idag, för att jag tror att det här är viktigt för oss, för att vi ska förstå hur formar Gud våra liv. Om ni tar tid och läser igenom första och andra och tredje Johannesbrev och Petrusbreven, så kan ni ju se lärjungar som är på slutet av sitt liv. Medan om ni läser evangeliet, så kan ni se lärjungar som är i början av sin tjänst. Och det är väldigt tydligt när man ser på lärjungarna att någonting har hänt. Därför att det Johannes säger, det är ju liksom, vi älskar för att Gud först har älskat oss. Och han var ju liksom Oskans, de kallades Oskans söner, han och hans bror och sådär. Och Petrus var ju känd för att vara väldigt impulsiv och ivrig och ville attackera en hel legion med ett svärd. Du är rätt frimodig om du ensam vill kasta dig in och slåss mot hundratals soldater med ett svärd. Men i första Petrus brev så säger han, var ödmjuka, underordna era ledare. Han talar hela tiden på ett sätt som visar att det här ambitiösa liksom framåt inte längre finns kvar. Och samma sak om vi ser Johannes, så kan vi se på honom att Johannes, som vi kallar den som kallade sig själv när han skrev Johannes evangeliet i slutet av sitt liv, den lärjunge som Jesus älskade, hade en helt annan framtoning. Det är märkligt, han nämner ju inte om detta i sitt eget evangelium så där. Det är väl så kanske när man ger sitt vittnesbörd att man tycker om att snygga till det lite grann, va? Men Lukas och Matteus och Markus nämner de här sakerna. Så det tycker jag är lite kul. Men i alla fall, i Matteus 20 så står det ju här om vers 20 till och med 28, så står det om modern till Zebedeus söner. Och det är ju alltså Jakob och Johannes. Det står så här. Att modern till Zebedeus söner gick då fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? De svarade: det kan vi. Jesus sa till dem: min kalk ska ni dricka, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra är inte min sak att ge bort, utan det ska tillfalla dem som min fader har berett den för. När de 10 andra hörde detta blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa: ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänare, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag tycker det här är en märklig berättelse. Här har vi 2 lärjungar som är så desperata efter de främsta platserna i Guds rike att de sjunker inte för lågt för att be sin gamla mamma om hjälp. Och det vet jag ju själv hur det är i tjänsten, så här, att om det kommer någon sån här gullig gammal tant som vill ha förbund eller be om någonting, då är det ju inte lätt att säga nej alltså. Det har varit ju både en manipulation i det här och liksom en taktik där de ville näsla sig in för att få de främsta platserna och bli lite häftigare. Och när de andra lärjungarna hör detta så blir de arg. Och det blir de ju helt enkelt för att de också hade önskat sig de här platserna. Hade de inte önskat sig de här platserna hade de inte blivit arg. För då hade de inte brytt sig vem som får de främsta platserna eller inte. Och då säger Jesus att det är så här världen fostrar dig. Genom att du tänker bli så bra som möjligt. Lyckas skaffa dig ett inflytande. Gör karriär. Bli någonting. Skaffa dig ett rykte. Och då säger Jesus: så ska det inte vara bland er. Utan den som vill vara störst är den som ska tjäna mest. Det är inte så att ni ska söka bli herrar över människor i Guds rike. Och då är det ju så här, vet du, att det har vi talat om många gånger här, att du kan ju aldrig riktigt tjäna någon så länge du har en längtan efter inflytande. Så länge du har en längtan efter att få de främsta platserna eller längtan efter storhet, så kommer du aldrig kunna tjäna någon på djupet. För då kommer det alltid finnas en prislapp på ditt tjänande, och så kommer du bli väldigt upprörd och sur och irriterad. För att inte du får den där platsen och det där inflytande som du hade längtat efter. Om det är så att någon annan får liksom kliva fram före dig. Det här är liksom det här råmaterialet som Jesus har att jobba med. Lärjungar som har den här interna diskussionen om vem som är störst. Vem är det som har den främsta platsen? Petrus står och säger när Jesus ska korsfästas att även om alla de andra överger och lämnar dig så kommer inte jag att göra det. Och det säger han ju när alla de andra lärjungarna sitter och hör det. Så det är ju någon typ av bizarr tävlan här om vem som är liksom den som kan skaffa sig en identitet på att gå med Kristus. De hade ju inte koll på att Jesus skulle dö och uppstå, eller hur? Utan de tänkte ju att nu ska Messias komma och driva bort romarna och liksom upprätta det här politiska riket som vi har blivit lovade. Och eftersom vi är hans lärjungar så innebär det att vi ska få sitta på höger och vänster sida. Det talas inte om himmelriket här, utan de tänkte sig ju en rent jordisk position. För de hade ju inte fattat att Kristus skulle dö och uppstå. Och vi ser samma grej händer i Lukas 9. Här. Så står det i vers 46 här. Vi kan läsa till och med vers 50 egentligen. Att bland lärjungarna kom frågan upp vem som kunde vara störst bland dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan och tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst bland er alla, han är den störste. Johannes sa: mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde med oss. Jesus sa till Johannes: hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er. Och jag tycker att det är så läckert på något sätt det här. Det är så läckra texter på något sätt att Bibeln inte liksom skönmålar det här, utan det var så här det var. Och på något sätt så fanns den här ambitionen. Och det är ju en fråga som folk fortfarande kör med. Vem är störst? Och det finns till och med liksom människor som försöker vrida och vända på de här texterna. Så att det här med att längta efter att bli störst egentligen är någonting bra. Men jag tror inte det. Utan jag tror att den här längtan efter storhet, längtan efter att bli störst, har att göra med att man inte har hittat sin identitet i Gud. Därför att när du har hittat din identitet i Gud och ser hur älskad du är, så spelar inte de här sakerna så stor roll. Spelar inte så stor roll vilket inflytande du får, hur ditt namn blir känt. Jag brukar ju tänka att min tjänst går ut på att bli så bortglömd som möjligt. Därför att jag är inte intresserad av att folk ska komma ihåg vad jag har gjort. Och att jag är inte intresserad av att jag ska ha en påverkan på nästa generation på det sättet. Utan vad jag är intresserad av det är att Jesus ska förröra vid nästa generation. Jag är intresserad av att se att Guds rike rör vid nästa generation. Och jag inser att det Gud jobbar på med mig, det är ju att jag ska lära mig mer och mer den här sanna ödmjukheten som handlar om att jag släpper fokus på mig själv och ser på honom. Ödmjukhet har ingenting att göra med att du trycker ner dig själv och tycker att du är kass. För det, då behöver du komma på förbön, vet du, om du håller på med sånt. Det är inte alls det. Du är värd så mycket att Kristus gav sitt liv för dig. Men just därför att du är värd så mycket att Kristus gav sitt liv för dig, så behöver du aldrig söka ditt värde någon annanstans. Och det är precis den här resan som Jesus tar lärjungarna på. Det är precis den här resan som Petrus och Johannes och de här får gå igenom. Därför så är det så att du ska aldrig förakta din resa. Om du ser att du har saker i ditt liv som inte är bra, eller du kämpar med saker som är jobbigt och sådär, så är liksom inte Guds tanke att du ska sitta och trycka ner dig själv och vara inaktiv tills du är färdig. Eller liksom, för du kommer aldrig bli färdig. Det är någonting du kan räkna med. Du kommer aldrig göra en perfekt insats. Du kommer aldrig göra det så bra att Gud helt kan bekänna sig till det du håller på med. Det är därför evangeliet säger att Gud bekänner sig inte alls till det du håller på med. Utan det enda Gud bekänner sig till, det är det som Jesus har gjort på korset. Och på ett sätt kan man ju tala om det här som att lärjungarna befann sig i ett obrutet tillstånd. På det sättet att de litade fortfarande på sin egen kraft och sin egen styrka för att kunna få ut Guds rike. Och Jesus har ju gett dem en massa löften och tilltal på att ja, ni kommer att få vara med och utbreda Guds rike. Ni kommer att få se liksom den här evangelierevolutionen går fram över hela världen. Och då har ju de bilden bra, Jesus, när upprättar du ditt rike så vi får sitta på din högra och vänstra sida. Petrus sa bilden, ja, men om alla de andra förnäkar dig så ska inte jag göra det. Jag som gick på vatten, jag som har sett alla mirakler, jag kommer vara med dig hela vägen. Det var liksom den här bekännelsen som de levde i. När de tänkte att yes, vi fixar det här. Vi har Jesus med oss. Då är allting möjligt. Men det är upp till oss alltså. Det är vi som måste fixa detta. Och därför är det så för oss allihop att Gud sänder inte destruktiva saker in i våra liv för att bryta ner oss. Däremot så har han ordnat livet på ett sådant sätt att du kommer att få vara med om situationer där din egen styrka bryts. Det är ingenting du behöver be om. Det är ingenting du ska fokusera på. Utan släpp fokus på dig själv och gå med Jesus. Men i Petrus fall till exempel, så kommer han ju till Jesus och så säger han så här. Du Jesus, om alla andra förnekar dig så ska inte jag lämna dig. Och då säger Jesus, du Petrus, det är så här. Att i natt innan tuppen har galt två gånger så kommer du tre gånger ha förnekat mig. Och då säger Petrus, nej inte jag herre. Och då säger Jesus, jo Petrus, det är så. Att du kommer att förneka mig. Och han säger inte, om du har tro nog så räddar jag dig ur det här. Om du är stark nog och vis nog så slipper du det här, utan jag säger, du kommer få gå igenom det här. Du kommer misslyckas. Du kommer tappa tron på dig själv. Du kommer bli knäckt. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och Petrus, det är rätt frimodigt, det är rätt kaxigt, va, att stå och säga till Jesus själv att du har fel, Jesus. Det har han ju sig gjort förut också. När Jesus var på väg till korset, så säger Petrus, nej, inte ska du bli korsfäst och dö. För han vet ju det, att om Jesus dör, så dör ju jag med troligtvis, och det vill jag inte. Så det är klart att du måste leva och bygga den här utopin. Men sanningen om vad Petrus egentligen befann sig i livet och vem Petrus var, kom inte i form av att en blixt slog ner i huvudet på Petrus som ett straff, utan i form av att en tupp börjar gala. Och helt plötsligt inser Petrus att jag är ju inte den här häftiga trosnisse som jag trodde jag var. Jag har inte så mycket kallelse och så mycket häftighet ändå, utan jag stod där och svor och förbannade och förnäka Kristus. Och han blir ju så knäckt i detta att han liksom, han ser mot Jesus, och då vänder sig Jesus om och ser på Petrus, och då springer Petrus ut och gråter och går ner, springer iväg, och så återvänder han till sitt gamla liv, för han säger, jag går och fiskar. Och så följer lärjungarna med honom. Om vi går vidare i detta, så kan vi se i Johannes evangelium, kapitel 21, hur Petrus och gänget är ute och fiskar, och de får ingen fisk. Det går dåligt för dem. Men Jesus står där på stranden och fixar mat. Och Petrus fattar inte att det är Jesus. Men Johannes igenkänner ju att det här är Jesus. Och han säger, det här är Jesus. Och då kastar sig Petrus i vattnet och simmar in till land. Och så äter de. Och Jesus säger ingenting. Jag tycker det är så, på något sätt är det häftigt. Att Jesus bara sitter där och vet att Petrus mår skitdåligt över detta. Men han säger ingenting. De äter liksom den här fisken på morgonen. Och förmodligen, eftersom Jesus är liksom uttrycket för all helhet, så dricker de en kopp kaffe också efter maten. Och han säger ingenting, utan han låter Petrus sitta där och känna sig lite obekväm. Ni ser här att hur Jesus handlar med Petrus. Han handlar inte på ett auktoritärt sätt. Han går inte in och stoppar Petrus. Han säger inte, skärp dig. Utan han säger till Petrus att okej, du får göra som du vill. Du får tro att du är stark nog till att följa mig i döden. Du får tro att du inte kommer att förnäka mig. Och sen får du möta konsekvensen av dina egna val. Men när du möter konsekvensen av dina egna val, och det blir jobbigt för dig, Petrus, då lämnar inte jag dig, utan då är jag där och fångar upp dig. Är ni med på detta? Ja. Det är så här som Guds nåd fostrar oss. Guds nåd fostrar oss inte genom att tala om för oss att vi måste skärpa till oss, utan Guds nåd fostrar oss genom att Gud låter oss få möta det tuffa i livet. Låt oss få möta det jobbiga i våra egna val. Och så säger han att när ni går igenom detta, så kommer du känna dig övergiven. Men glöm inte att jag har bett för dig. Glöm inte att ingenting kan skilja dig från min kärlek, att jag aldrig någonsin kommer överge dig. Men jag kommer inte aktivt gå in och hindra dig. För om jag aktivt bara går in och hindrar dig, då kommer inte du se vad det är i ditt liv som hindrar dig från att komma vidare med mig. Och en sak som man ska veta när det gäller mission, och när det gäller liksom att liksom ut med evangeliet och tjänst så här, det är ju det att man behöver ödmjuka sig många gånger. Det blir ju alltid bra när man går med Gud, men det blir ju aldrig som man har tänkt. Och så tycker man att Gud kommer för sent och det finns inte folk, tid och pengar. Och sen har man en andlig fight och det är tryck liksom, och folk som man trodde skulle stå med går bort och alla såna här saker. Och det händer en massa saker som man inte hade räknat med. Och när jag har gått igenom mina tuffaste tider så är det folk som har frågat mig ibland. Hade du någon gång funderingen på vad finns Gud i allt detta? Och det har jag aldrig haft. Jag har vetat att Gud finns med mig hela vägen. Jag har aldrig tvekat på det, för vi är ju ett. Va? Inte tror jag att Gud har gått bort från mig bara för att jag går igenom en jobbig tid. Men vad jag ibland har funderat på är det. Men Gud, varför sätter du inte bara stopp för det? Det kan du ju göra. Han säger inte, om du har tro nog och vishet nog så leder jag dig runt dödsskuggans dal. Han säger, om du än vandrar genom dödsskuggans dal så leder min käpp och din stav dig. Han har aldrig lämnat dig. Men han är heller inte en överbeskyddande förälder som inte låter oss möta konsekvenserna av våra val. För han vet att i det så formas en sann trohet till Jesus utifrån att vi lär oss att bli mer och mer, och mer beroende av honom. Och helgelse. Vi liksom drar alltid in moral och synd i helgelse och tänker att synd är det som definierar vad helighet är. Men Gud var helig långt innan synd kom in i världen, vet ni. Eller? Helighet handlar om att vara avskild, och det handlar om mycket mer än att sluta synda. Det handlar om att jag lever beroende av Kristus. Och då står det så här, vet ni. Vi ska avsluta med den här texten. Ifrån kapitel 21, vers 15 till och med 19. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vad du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa den för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Jag tycker att Jesus är ju lite småironisk. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men han är småironisk på det sättet att han säger: Simon. Han säger inte Petrus här som hade varit det nya namnet som Simon hade fått som betyder klippa, utan han säger: Simon, Johannes son, hur är det med dig nu då? Älskar du mig mer än de här eller? Det är ju en direkt referens till att Petrus tidigare har sagt: om än alla andra övriga det ska jag inte göra det. Utan han säger: hur är det med dig? Älskar du mig mer än alla de här? Och då säger han: Jesus, du vet ju allt om mig. Du vet att jag har dig kär. Men det är inte längre samma frimodiga bekännelse. Och det här är så viktigt att vi får tag på. Därför att Gud sänder inte svårigheter och trasighet och jobbigheter in i våra liv. Men det är heller inte så att Gud är frånvarande i våra svårigheter, trasigheter och jobbigheter. Utan hans närvaro finns där. Styrker oss och hjälper oss igenom. Han ber för oss. Och så vill han att vi ska komma till den här insikten att jag är inte så mycket häftigare än alla de andra i alla fall. Jag märker detta på människor som jag jobbar ju med en del människor som speciellt yngre i olika länder. Vi har som ett nätverk i 7-8 olika länder med tjänster som vi jobbar med. Och de kommer ofta och så vill de komma ut i tjänst och, vill liksom, och är jätteambitiösa och har fått drömmar och visioner. De har bett och fastat och brutit igenom. Och det är så mycket jag och min kallelse och favören över mitt liv att jag känner, ja men släpp dig själv och se en film eller något. Och sådär. Och jag vet det, att Gud kommer att använda dem, men han kommer inte använda dem som de tror, utan innan de är redo så kommer de att gå igenom dödsskuggans dal. Så att när Jesus ställer frågan: hur är det med dig nu då? Älskar du mig mer än de här? så kommer de, ja, du vet att jag har dig kär. Det blir liksom en mer bruten bekännelse som bygger på att jag har insett att det enda som håller är Kristus. Och därför så sker en tyngdpunktsförskjutning i våra liv från att vi talar om våran överlåtelse, våran kärlek till Gud, till att vi blir mer och mer fokuserade på Guds överlåtelse och Guds kärlek till oss. Och jag vet ibland när jag hör människor, vi pratar om Guds nåd och vi pratar om Guds kärlek. En människa som inte har gått igenom den här processen uppskattar inte nåden riktigt, vet du. Utan tänker att det är för billigt, det är för liberalt, du borde tala om folk mer att de borde skärpa sig och sådär. Men sen vet jag att samma personer, när de har gått igenom dödsskuggans dal, är ju mycket mer intresserade utav nåd. För då har de fått uppleva nåd själv. Och de märkte att när livet inte höll så funkade inte alla de här principerna, min överlåtelse, min duktighet, mitt böneliv. Utan det som höll mig uppe var Guds nåd. Och då blir våran drivkraft i livet till Gud inte tvång, inte skötsamhet, inte plikt, utan en tacksamhet som bygger på att han har förlåtit mig allt. Han har tagit mitt gamla liv och gett mig ett nytt liv. Och då behövs ingen yttre press längre, för det här inre trycket utifrån tacksamheten och kärleken till Gud är så starkt. Och därför så gör det ingenting, vet du, om du känner dig obetydlig. Om du sitter här och känner att jag är nolla. Om du sitter här och känner att jag har ingenting att komma med och ingenting att ge. Och det är inte så häftigt, men jag har inte så mycket gåvor. Det gör ingenting, vet du. Jag brukar säga det. Det mest befriande för mig i mitt kristna liv var när jag upptäckte att inte jag behöver ha ett syfte eller vara någon speciell eller ha en stark kallelse över mitt liv. Utan jag kan bara vara en nobody. Därför att jag har honom i mig som uppfyller allt i alla. Jag behöver inte vara talangfull. Jag behöver inte vara smart. Det är tur för mig, det kan man säga. Utan jag behöver bara ha honom som är allt. Så istället för att skryta om mig själv och berömma mig om mig själv, så berömmer jag mig i honom. Det är det här som är andlig mognad och ett liv med Gud som håller. Människor frågar mig om liksom, vad är det som gör att man tar sig igenom förföljelse? Vad är det som gör att man orkar gå igenom tuffa tider och liksom fängelse och grejer? Och liksom kanske slag och grejer för evangeliet. Du inser ganska snabbt att du håller inte. Du inser ganska snabbt att du kommer inte räcka till för det här. Du inser ganska snabbt att min styrka, mitt syfte räcker aldrig för att bevara mig. Min lydnad, min helhet håller inte. Och det är ju så skönt som predikant att inse detta, för då slipper jag spela det här spelet att man har koll på allt och vet och förstår allt. Utan jag kan bara stå här som ett vittne för Jesus och säga, det är klart att mitt liv inte håller. Och därför ska inte du lita på mig, sätta din förtrösta till mig och tro på mig, utan tro på honom som jag pekar på. För jag vet att förr eller senare kommer du bli besviken på mig. Men du kommer aldrig bli besviken på Kristus. Därför att han har fullbordat allt och det han gör, det håller. Så vi tackar dig, Fader, just nu för din nåd och din närvaro här, Gud. Vi prisar dig, Fader. För att du är här just nu och att du verkar. Vi prisar dig för din nåd, din kraft och din smörjelse. Och vi tackar dig för att du vill komma och göra allting nytt, att du vill lyfta oss, att du vill styrka oss, Fader. Och vi tackar dig, Fader, för den här fostransprocessen, den här formningsprocessen, där vi lär oss att släppa oss själva mer och mer, Gud. Vi tackar dig för det och vi prisar dig, Fader, för att du hjälper oss att mer och mer bara kunna lyfta blicken och se på dig. Det är ju så att den här typen av budskap kommer ju kanske lite från en annan vinkel. Men det här är någonting som jag bara upplever är så viktigt för dig att få tag på. Om du längtar efter kallelse och efter tjänst och du längtar efter att få betyda någonting för Gud, vet du. Så är det så fantastiskt att bara få vara löst ifrån sig själv. Bara kunna säga, jag fattar inte allt, jag vet inte allt, jag fixar inte det här själv, Gud, utan det måste vara du. Jag tackar dig att du har valt mig. Jag har inte valt dig. Och många gånger på våran väg, vet ni, när vi går med Gud i våra liv, så kommer mycket verka oklart, och vi kommer inte alltid känna att vi är bombsäkra på vad vill Gud och vad är vi på väg och sådär. Och en del av förvirringen är för att vi har ändå tanken att Gud är auktoritär. Jag hör ofta det folk säger om Sverige. Hur länge kan Gud tolerera läget i Sverige? Det är inte riktigt Guds ingång att han väntar på möjligheten att få trycka till Sverige. Utan det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Anledningen till att han har ett sånt tålamod med oss, det är för att han vet att det viktiga för honom är inte bara resultatet och syftet. Det viktiga för oss är inte att vi kan nå en framgång och att jag kan stå här uppe och predika på ett fläckfritt sätt. Så här. Eller att jag liksom så. Utan det han är ute efter, det är ju att vi växer i relation till honom. Det är att vi växer i tillit till honom. Det är att vi kan släppa lite blicken på oss själv och se på honom. För väldigt mycket utav besvikelser och krascher och problem i tjänsten och i livet bygger på att människor går ut i tjänst med allt för stor tro på sig själv. Och jag möter så många kristna som lever, de är besviken på sig själv. De går liksom och funderar, hur kunde jag göra så här? Och när du hör den frågan, då vet du att du har haft din förtröstan på fel plats från första början. Det bor inget gott i köttet, säger Bibeln. Om vi sätter en förtröstan till köttet, så kommer vi att misslyckas. Men det finns något fantastiskt i att möta en människa som har blivit löst. Där kampen på något sätt är över. Och när man inser att nej, men det handlar inte om mig. Jag fixar inte det här. Jag har inte alla svar. Jag vet inte. Men jag vill gå med Gud. Jag har inget perfekt böneliv. Jag har ingen perfekt, ingenting i mitt liv känns sådär jätteperfekt. Men jag vill gå med Gud. Och då kommer han att bara ta dig. Och så kommer han att använda dig. Och så kommer han att sända dig. Kanske ut över hela världen. Kanske lokalt. Kanske någonstans. Och så kommer han att bara använda dig. För att du har börjat se att det handlade ju aldrig om min perfekta insats. Utan det handlade ju om att jag skulle sluta lita på mig själv. Och lita på honom. Och då kommer du inse att de här sakerna som plågade dig, som band dig, som var jobbiga för dig, släpper inte för att jag står och hotar dig med helvetet eller med lagen här uppifrån. Utan det släpper därför att du ser Guds hjärta så mycket. Att längtan efter synd, längtan efter saker som bryter ner dig, faller av. Därför att den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Och vi älskar för att han först har älskat oss. Ju mer du lever i flödet från hans kärlek, ju mer kommer du ge ut. Och det kan vara så, vet du, att om du har gått igenom tuffa tid, jag ska göra en inbjudan på det här nu. Och så har vi någon som ska komma fram och ge en hälsning så småningom också. Men jag ska göra en inbjudan här nu. Det gäller dig som har gått igenom tuffa saker i livet och du sitter och funderar varför och vad är Gud i allt det här. Jag kan svara på att Gud är hos dig. Jag kan inte svara på varför allt det här har hänt. Det brukar folk fråga mig. Jag brukar säga att det här med varför, det är liksom ingen fråga som vi kan vänta oss att få svar på. Men om du ger din kamp, din frustration, det här tuffa som du kämpar med till Gud, och han får verka i det, så kommer du att se att mitt i allt detta så verkar Gud. Han formar mig. Han låter allting samverka till det bästa för de som älskar mig och älskar honom och kallar efter hans beslut. Och jag älskar honom. Och jag vet att jag har en kallelse. Och därför så just nu verkar Gud. Just nu tar Gud och gör någonting i mitt liv så att istället för att jag står där med en hög bekännelse och säger att om alla andra lämnar dig så ska inte jag göra det, så kan jag säga: Herre, du vet allt, du vet att jag älskar dig. Och den bekännelsen att Gud älskar mig och jag älskar Gud är liksom syftet med alltihop. Den typen av missionärer kommer inte behöva liksom prestera egen kraft och brytas ner och bli slagen och allt sånt här. Därför att även om det är ett kamp, även om det är tufft, så hittar vi inte kraften i oss själva, utan vi ser på honom. Och från honom så flödar alltid ny kraft och ny styrka. Därför skulle jag bara vilja be för dig som vet att jag går igenom den här tiden just nu. Där ingenting funkar, där det är jobbigt för mig. Jag känner att jag blir så bruten på ett sätt. Bara be för dig att Gud får röra vid dig och möta dig där. För att han har en kallelse på ditt liv, han vill ta dig vidare. Vi kommer ha förebedjare som finns ute vid bönerummet här. Om du vill ha ett mer avskilt lite samtal och sådär och bön, så finns det förebedjare där. Ni kan tända ljus vid altaret här om ni vill. Eller ni kan komma fram in hit eller här där förebedjarna står. Och så ska vi be tillsammans. Och så bara upplever jag hur Gud ska få röra vid dig. Att mitt i alla dina varför så finns Gud där för att dra dig närmare sitt hjärta. Och även om inte du förstår eller kan, så kan och vet han allt. Och han älskar dig. Så vi går in i lovsång och tillber den här en stund nu, och så är ni jättevälkomna fram. Och jag tror att det är väl fika dags där ute nu för er som känner att mötet är över. Då kan ni bara gå ut och ta ett fika. Men för er som vill vara kvar och vill ha förbön, så tillber vi Herren, och så är ni jättevälkomna fram här nu. Tror Gud vill göra någonting. Jag känner Gud vill frigöra saker i människor idag. Känner att det finns de av er här som Gud verkligen jobbar med just nu. Och han har en fantastisk frukt och en fantastisk kallelse för dig. Så jättevälkomna fram, så tillber vi Herren här och så ber vi tillsammans. Amen.